Amen. Härligt att få se er allesammans, ni som är här. God fortsättning får jag säga till er som jag ännu inte har fått säga det till. Nytt år, nya möjligheter. Som sagt, det var ju det du sa. Nya möjligheter. Och det hoppas jag att vi ska få gå härifrån med den tron. Att det inte bara är ett nytt år och vi får se vad som händer, utan att vi tror att Gud på något sätt förbereder någonting för oss. Jag skulle vilja läsa ifrån Johannes evangeliet, kapitel 15 och från den fjärde versen till vers 5, då Jesus säger så här: förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Jesus, han talar om att förbli i honom. Vad innebär det för någonting? Han gör en jämförelse med ett vinträd. Och vi vet ju det här med träd, vi vet det här med buskar, vi vet med blommor, så krävs det någon slags omvårdnad för att det ska få bli liv. Och Jesus är ju fantastisk med sina liknelser, och det här är ju en av en sån här liknelse som han jämför vår relation med honom. Vad det innebär att när vi väljer att liksom vända oss till honom, så vill han göra någonting i oss. Förra söndagen så predikade jag utifrån Romarbrevet 12 och vers 1-2 där Paulus talar om att vi inte ska anpassa oss efter den här världen. Och det är ju enkelt ibland när man tar ett bibelstycke bara så där och rycker upp det från sitt sammanhang och tänker, nej men nu ska vi gömma oss undan från världen och så ska vi inte liksom möta världen, vi ska inte vara i världen, för det är ju precis det bibelordet säger. Samtidigt som vi vet att det är inte det Paulus lyfter upp i just det bibelordet, utan det handlar om att inte låta världens sätt att vara och leva och förhålla sig till allting vara det som styr mitt liv, utan att det finns en annan agenda, det finns en annan tanke som Gud har för oss, som ibland kolliderar. Det betyder inte att vi inte ska tycka om världen. Det betyder inte att du behöver känna så här: får jag inte tycka om mitt hus och mitt hem eller min bil eller vad du nu har kärt. Du får det, men problemet blir när det blir dig för mer kärt en relationen med Gud. Och det är det Paulus talar om. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas. Låt er få se in i det som jag har tänkt och planerat för dig och för ditt liv. Det är en inbjudan, pratade vi om förra söndagen. En inbjudan som inte är kravfylld, utan som är en inbjudan där Gud längtar att få göra sitt verk i dig och mig. Och de här två söndagarna är en inledning till en serie som vi hoppas att få dra igång med nästa söndag, då vi ska ha en slags uppstart. Och precis som Morgan sa, så tar vi veckan nu som kommer och vi försöker se vad som händer med corona och allting. Och det vi vill att ni ska veta, och som ni får skicka med till de som inte är här eller hör det här, det är att vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att vi ska fortsätta att vara kyrka i den här speciella tiden. Vi vill inte vara dumdristiga, vi vill vara visa, vi vill vara kloka, vi vill följa råd och det som myndigheter säger. Samtidigt så tror jag att vi ska kunna vara kyrka ändå framöver. Det fanns en bild som visades på sociala medier, och där var det djävulen och så var det Gud som stod bredvid varandra och hade ett samtal, och djävulen säger så här: haha, jag stängde dina kyrkor. Och så svarade bara Gud och sa: haha, men jag kom in i varje hem. Tänk om det kan få vara en sån tid då Gud kan få göra någonting annat, någonting nytt för oss i den här tiden. Så nästa söndag hoppas vi verkligen för att det ska få bli en uppstartssöndag. Och sen så från och med den 17 januari till den 6 februari så ska vi ha en 21 dagars bön och fasteperiod. Och då känner ni, men hur ska det här gå? Ska vi samlas nu en massa och ska vi göra det där som du säger att vi inte ska göra? Nej, vi har andra planer på gång. Och det hade vi egentligen innan corona tog vid igen. Men jag hoppas och ber, och utifrån den här predikan som jag också har idag, att vi någonstans får förstå att livet handlar inte bara om att göra en massa saker för Gud, utan det handlar om att hitta honom, relationen med honom. Och därför har jag valt att kalla den här predikan för att stanna kvar. Att bli kvar, att förbli. För det är precis det som Jesus säger. Det är ju relationen med Gud som Jesus talar om när han talar om vinträdet, om vinstocken, om att få bli kvar i Gud. Och precis som vilket träd som helst så är det så viktigt för dig och mig i våran tro att vi har en rätt förankring. Det går inte på annat sätt. Det är liksom rot och kopplingen till roten till trädet som gör att våra liv med Gud kan få växa och frodas. Svenska studiebibeln som liksom jobbar sig närmare grundtexten på ett fantastiskt sätt beskriver ibland texten, beskriver den här texten som att det inte bara handlar om att Jesus skulle bara vara roten och att vi skulle vara grenarna. Utan i den här texten så försöker Jesus förklara att han egentligen är allting. Han är vinträdet. Han är roten. Han är stammen. Och vi får vara grenarna. Vilket innebär att vi är inympade i hela systemet. Det är något fantastiskt. Dels får vi vara medvandrare tillsammans med Jesus. Samtidigt som han är roten. Samtidigt som att han är den som ger oss den näring som vi behöver. Paulus han talar ju också om i ett sammanhang att vi är lemmarna i Kristi kropp. Vi hör ihop med honom. Och utan honom så klarar vi oss inte. Vi är inympade i och med honom. Det här ordet förbli kanske inte vi vanligtvis brukar ta i våran mun när vi samtalar med varandra. Hur mår du? Ska du förbli? Nej, alltså det förekommer kanske inte jätteofta. Jag vet inte, ni kanske använder det mer än vad jag gör. Men inte så jätteallmänt känt kanske i vårt språkbruk. Men synonymer för ordet förbli kan bland annat vara att bestå, att hålla sig, stå fast eller att stanna kvar. Stanna kvar. Och förra söndagens predikan så talade vi också om det här med nyårslöften. Ett nyårslöfte som man skaffar sig för att man om möjligt kan få se en förändring i sitt liv på något område. Man kanske vill ut och börja jogga mer, eller man vill läsa en bok en gång i veckan, eller vad man nu kanske har för nyårslöften. Och det är inte något fel med det, det kan vara stora som små nyårslöften, men vi vet ju samtidigt att det kan vara väldigt svårt att hålla ett nyårslöfte. Det är inte alltid jätteenkelt och jag är ett levande exempel för det. Jag tycker att det går några dagar sen går det inte längre. Det kan vara svårt att sätta en ny vana. Och kanske är det lite så med tron också. En nyårslöfte är ju en bra tanke för att vi hoppas att vi vill få se en förändring i vårt liv. Och kanske vi behöver göra det med vår tro också, att få fatta ett beslut. Och det är väl det som är fantastiskt med ett nytt år, ett nytt kapitel. Att på något sätt göra ett nytt avstamp in i det nya, in i det okända. Och någonstans fatta ett beslut om hur man vill ha det med Gud. Men som sagt, precis som det är med ett nyårslöfte så är det ju svårt att hålla det ibland. Och tack och lov så är inte tron en one man show. Det är inte bara jag som ska försöka i min egen kraft. Utan Gud, han har en annan tanke med våra liv. Han vill hjälpa oss och han vill leda oss. Problemet är bara ibland att det kan uppfattas som att tron ibland skulle vara någonting som vi skulle försöka klara på egen hand. Och vi är väl sådana människor ibland att vi vill göra vårt yttersta för att klara det mesta själv. Och det är inget fel i det. Men problemet kanske blir ibland när vi hanterar tron på det sättet och tänker att jag ska minsann försöka klara allting själv. Och så finns risken att vi där sätter upp någon slags mänskliga lagar över oss själva. Vad vi borde göra. Eller vad vi inte kan göra. Eller hur andra borde göra. Och så blir vi lite poliser över oss själva, vad som är rätt och riktigt. Men problemet med det är att det oftast handlar om yttre förutsättningar. Vad vi ser, hur människor beter sig. Vad vi får göra eller inte göra. Och tyvärr är det så många gånger som jag har mött människor som har den inställningen till kristna. Ni får ju inte göra en massa roliga saker. Kanske du har mött någon sån person också. Och kanske du sitter här och känner att nej, men ni kristna är ju allt för tråkiga. Ja, så kanske vi visar oss ibland. Jag hoppas att vi kan få förändra den bilden om oss själva och inför andra och förstå att det är någonting helt annat som det kristna livet faktiskt handlar om. Att vi inte blir legalistiska och dömande. Att vi får en dömande attityd. Att troende skulle vara någon slags status på hur mycket man uträttar för Gud. Titta vad duktig jag är nu. Se vad jag har åstadkommit, se vad jag har gjort med kyrkan, se vad jag har byggt, se vad jag har skapat, se vad jag har liksom lyckats med. Ja, det är fantastiskt allt det där, men det är inte vad en troendes uppgift är. Och vi inte kallar att leva ett sånt liv, utan vi kallar det att leva någonting så mycket mer. Och det Jesus då talar om, det är att han säger att den största vikten vid ett efterföljande till Jesus, det är inte att uträtta en massa saker för honom, utan det handlar om att förbli i honom. Så vad betyder det då att förbli i honom? När vi läser Uppenbarelseboken till exempel, kapitel 2, och från vers 2 till 4, så får Johannes de här visionerna över församlingen. Han får en bild och han liksom målas upp en bild för honom som förklarar om de olika församlingarna som har hamnat i olika lägen i deras liv. Hur mycket ser bra ut? Men i Uppenbarelseboken 2:2-4 så säger Johannes så här, eller det är egentligen Herren som säger så här: jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Det är väl fantastiskt. Han känner vårt arbete, han känner våra gärningar, han känner vårt arbete och vår uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Men du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Vi skulle kunna stanna där. Wow, vilken församling. Som har sett allt det här fantastiska, som har kunnat urskilja vad som är rätt och riktigt. Som uträttar gång på gång och gör en massa saker så att det syns och det hörs i hela området. Fantastiskt. Gud, han bekänner sig till det. Men, det kommer ett men i texten. Då Jesus säger så här: men jag har en sak emot dig. Det är att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Med andra ord, det går att uträtta otroligt mycket för Gud. Det går att uträtta otroligt mycket i Guds namn. Det ser vi genom historien. Allt som har sagts i Guds namn har inte varit bra dock. Men det går också samtidigt att förlora kärnan för vad allting handlar om. Och hur fantastiskt det än verkar i den här församlingen i Efesos, så säger Jesus: men du har glömt bort det allra viktigaste. Du har glömt bort den första kärleken. Och då kan man ju bara tänka in i sitt eget liv, i sin relation till sin fru eller till sin man eller till sina barn, hur lätt det är att saker och ting blir slentrian. Ja, men jag är ju troende. Jag går ju till kyrkan, jag ger mig tionde, Ja, det är ju någon som har skottat här och det är fantastiskt. Eller vad vi nu gör för någonting i kyrkan. Allt det där är ju underbart. Men om inte jag vårdar mitt äktenskap och min relation med min fru, om inte jag spenderar tid med mina barn och investerar tro och liv med dem, så blir det egentligen bara fasader. Det blir ju bara känt att vi är gifta och jag har 3 barn, men det blir inte så mycket mer. Och jag tänker att det är samma sak i relationen med Jesus. Den första kärleken som man upplever nyförälskad och man liksom alltid bara rosa moln och det är helt underbart allting. Vet vi förändras med tiden. Men det mognar och det blir någonting annat. Men faran blir ju när den första kärleken bryts och man känner det är inte samma känslor och det är inte samma kärlek jag längre har. Och problemet är ju det när det uppstår i våran tro med Gud också. Det var en gång där borta som jag sa mitt ja till Jesus, men sen så har det varit en krokig väg. Ja, jag är nog frälst. Och, ja, det var ett tag sedan som jag gjorde några uppenbarelser med Gud. Det var faktiskt ett tag sedan som jag läste min bibel eller jag bad en bön. Men den första kärleken har liksom tappats. Men Jesus säger, kom ihåg. Kom ihåg var du föll någonstans och försök att vända om. Kom tillbaka. Återigen så står Jesus med utsträckta händer och säger kom tillbaka. Jag har inte gett upp på dig. Kom tillbaka. Så Bibeln, inte bara uppenbarelseboken här utan gång på gång så påpekar Bibeln om och om igen att det egentligen inte spelar någon roll hur mycket vi gör för Gud. Om vi inte har den första kärleken till honom kvar. För om all vår tro bara blir baserat på ett görande så spelar det faktiskt ingen roll. Utan hela tiden behöver vi komma tillbaka till den första kärleken. Hjärtats innersta längtan. För tron med Gud är en relation. När jag får frågan ibland av människor, tror du på Jesus i din religion? Eller när man använder religion som ett begrepp så säger jag, tror inte att den kristna tron är en religion på det sättet. Jag tror att det är en relation. Det är en relation som du och jag har med skaparen av himmel och jord. Och precis som vilken relation som helst så behöver den vårdas och tas hand om. Precis som ett träd. Precis som en vinstock. Precis som vilken blomma du har hemma. Även om jag får bekänna att det är min fru som har lite bättre koll på blommorna. Så vet jag så pass mycket att om de inte tas hand om så dör de. Och det finns en risk också att om vi inte vårdar vår relation med Gud så dör den. Inte för att Gud inte ville eller för att Gud skulle vilja det utan för att jag har valt att inte bry mig. Så slarvar vi med våra relationer i familjen eller bland andra så tar det skada. Om det bara finns ett intresse från ett håll så svalnar snart relationen. Men till skillnad från vilken relation som helst där man kan gå isär och så är det ingen som tar initiativet så är det faktiskt annorlunda i Guds rike. För hur långt tillbaka jag än drar mig så finns det alltid någon som vill söka upp mig. Liknelsen om den förlorade sonen som är fantastisk. Sonen som drar iväg långt, långt bort. Men så verkar det på texten att pappan, han gick gång på gång ut för att se, kommer han tillbaka? Kommer han tillbaka? Han hade inte glömt honom. Och sådan är relationen med vår far. Han har inte glömt dig. Han har inte glömt mig. Han längtar efter att vi ska komma tillbaka till honom och vara med honom. Vi kan glömma, vi kan välja bort honom. Men han gör det aldrig. Svenska studiebibeln, de säger så här också om ordet förbli. Förblivandet i honom gör att vi är ett med honom. Våra böner blir därmed i harmoni med Guds vilja och ingenting hindrar bönesvaret. Fadern hör sonens bön och han hör lärjungens bön därför att denne är i Kristus. Han kan bedja om vad han vill därför att hans vilja är i samstånd med Kristi vilja. Så det handlar alltså inte om ett statiskt tillstånd. Du som känner att tron, livet med Jesus är tråkigt. Min bön är att du skulle få uppleva att det är liv, att det är glädje. Och precis så som studiebibeln också talar om så kan vi få följa med i harmonin med Guds vilja. Visst är det vackert? Våra liv kan harmonisera med Gud. Där Gud inte bara står på avstånd och tittar hur duktiga vi är på att be eller på att läsa Bibeln, utan när vi kliver in i den relationen utifrån att han vill möta med oss, att han älskar oss, så är det som att det blir något sammanflätat och vi kan få gå i harmoni med den Gud är och det han har för oss. Hallå! Det är ju fantastiskt. Om det är så vill jag vara med. Då vill jag ha det. Inte utifrån att jag måste, utan för att jag vill. För att han ger mig, han ger dig och mig det bästa. Och att det också då får ske med hans vilja. Inte en vilja där jag bara styr och ställer hela tiden, utan jag säger okej, Herre, du får bestämma. Du får leda. Det du har för mig, visa mig. Och han vill det. Och han vill det. Därför är tron inte status quo, bara för att förse mig med vad jag behöver när jag känner för det. För då får man väl erkänna ibland att man är lite sån, att Gud ger mig det som jag vill ha. Och det kan vi få be också om ibland. Gör alla era önskningar kunniga inför Herren. Jag kan få be om vad jag vill. Men problemet är ibland om vi tror att vi alltid ska få det vi vill ha. Istället att kunna få säga till Gud att ge mig det som jag bäst behöver. Och vad är bättre än att få lära sig förstå att det räcker med att få vara, stanna kvar i hans närvaro? Vad mer behöver vi? Än att få upptäcka livet och förbli i honom. Jag vet inte om grenarna, eller om man ens kan dra en sån liknelse, men om grenarna ens funderar på den tanken, undrar hur det skulle vara om jag var någon annanstans. Troligtvis inte. Det är något naturligt att grenarna är kopplade med just det vinträdet. Och samma naturliga koppling är när vi låter Gud få forma oss och vi förblir i honom. Därför innebär det heller inte att den kristna tron skulle innebära att jag missar allt som är roligt, allt som är spännande i livet. Hur spännande det än är, när jag ändå har rotat mitt liv med Gud och förblir i honom, så kan det bli ännu mer spännande. När den kristna tron målas upp som någonting tråkigt, så menar jag att det är en fel bild av kristen tro. Frågan är om man ens då har fått möjligheten att smaka på Guds godhet. För precis som studiebibeln säger, att när vi förblir i honom så blir det harmoni över vårt liv. Det finns en teolog som heter N.T. Wright som jag tycker väldigt mycket om att läsa om hans kommentarer till de här olika bibeltexterna. Och här kommer en text på engelska som jag ska försöka översätta sen. Han säger så här: "We must remain in the community that knows and loves him and celebrates him as its Lord. There's no such thing as solitary Christian. We can't go it alone. But we must also remain as people of prayer and worship in our own intimate private lives. We must make sure to be in touch, in tune with Jesus, knowing him and being known by him." Med andra ord, vår gemenskap som troende, det vi gör som kyrka, handlar inte i första ledet att du eller jag ska få det där som jag behöver, Utan det handlar först och främst om att tillbe och ära Gud. När folket, Israels folk, skulle gå ut ur Egypten, så säger Herren eller Gud till Farao, eller han säger först till Mose eller till Aaron eller vem han nu säger det till. I alla fall så säger han det till någon, och de går till Farao och så säger de så här säger Herren: släpp mitt folk så att de kan gå ut och hålla gudstjänst till mig, för mig. Gudstjänst, tjänst inför Gud. Det handlar om att vi vänder oss till honom i tillbedjan, i lovsång. Och att vi får upphöja Herren för den han är. Det är församlingens huvudsakliga uppgift. Och i det så finns det då heller ingenting som kallas för ensam kristen. Ja, det är klart att man kan vara ensam. Man kanske bor själv och man har det här livet med Gud enskilt, vilket jag kommer till snart. Men det handlar inte om en one man show. Det handlar inte om en pastor som ska stå och leverera allting. Eller att det är en person som är för mer än någon annan. Nej, det är en gemenskap. Det är en andlig gemenskap där vi står tillsammans och tillber och ärar Gud. Men samtidigt så uppmanas vi att förbli i Gud genom att vi bygger en kultur av bön och tillbedjan i våra egna liv. Att förbli har sin grund i att vara kontakt och i samklang med Jesus. Visst är det underbart? Jag som musiker får bli lite flippad i mitt huvud ibland när jag hör att det är lite ojämnt i toner. Och kanske du kan känna så ibland också när man lyssnar på musik. Men harmonin, som Svenska studiebibeln säger och som N.T. Wright säger nu, som handlar om samklang med Jesus, försöker måla en bild av att vi går inte på distans med Gud. Vi står inte på avstånd och ser vad han gör, utan Gud för oss tillsammans med honom i samklang, i harmoni, så att vi kan få se allt det där underbara som han har för oss. Men därför, för att det ska ske, så behöver vi skapa den platsen, det utrymmet för honom, så att han kan göra det i oss. Men då innebär det inte bara att vi håller på i kyrkan och gör en massa saker, att vi ska uträtta en massa verksamheter. Att komma till kyrkan och gudstjänsten, det är en välinvesterad tid. Jag skulle uppmuntra er, kom alla söndagar, kom så mycket ni bara kan. Men om inte den tron som vi lever ut här i kyrkan omsätts i praktiken, i vårt arbete, i skolan, i våran familj, bland våra grannar, så blir det återigen lite tomt. För Gud tänker inte bara att förbli i honom. Ja, men det handlar väl om att jag går till kyrkan, klär mig vackert, dricker lite saft efter gudstjänsten. Nu får vi inte ens göra det. Och vad tråkigt om det bara skulle stanna där. Nej, Gud, han inbjuder oss till att vi kan få förbli i honom i alla dimensioner utav vårt liv. I allt det vi gör. Därför, hur jag då lever mitt liv i familjen, bland arbetskollegor, grannar och annat, är därför viktigt i relationen till Jesus. I relationen till de jag har runt omkring mig. Tron står därför inte för mig, för sig själv. Att på söndag, då är jag troende som bara den och ropar mitt halleluja. Du behöver inte ropa halleluja. Du kan få säga det tyst också. Och sen på måndagen så är det ett annat liv. Nej, det är någonting här som Gud uppmuntrar och utmanar oss till, att det har med hela livet att göra. Allt är sammanfogat. När Jesus möter den samariska kvinnan i Johannes evangeliet kapitel 4, så läser vi om att hon får ett fantastiskt möte med Jesus. Hon inser att han är Messias, han är profeten, han är den som ska komma. Hon får ett underbart möte med Jesus själv. Och det är fantastiskt när vi får möten med Gud. Det är fantastiskt när Gud gör de där nedslagen i våra liv. Men Jesus stannar inte där. Utan han säger: gå och hämta din man. Jesus ser att det finns någonting, en större bild som måste få ordning på. För att hon ska kunna få uppleva det sanna livet med honom. Det var inte två världar. Det var inte att hon hade levt ett syndigt liv där och så möter hon Jesus. Nej, Jesus vill komma åt hela livet. Och där och då fick hon be om syndernas förlåtelse, göra upp med det gamla för att gå in i någonting nytt tillsammans med Jesus. Och vad är det hon säger till folket när hon kommer in i staden? Han har sagt allt om mig. Det är allting som jag har fått liksom höra, det är sant. Kom och se, jag har fått möta honom. Så Jesus nöjer sig inte bara med ett starkt möte med kvinnan, utan han vill möta hela hennes liv. Och detsamma gäller dig och mig också. Och det underbart tycker jag i detta, när vi vet att relationer människor emellan kan gå i kras, så är det så underbart att påminna sig om att Gud, han lämnar oss inte ensamma, och han har gett oss utav sin helige ande. Där han hjälper oss att sätta bilden klar och tydlig för oss vad livet med Gud och Jesus innebär. Så två praktiska tillvägagångssätt som N.T. Wright lyfter utifrån den här texten, som jag tycker är fantastisk att bara få plocka med. Det är ju dels vikten av en sund och sann församlingsgemenskap, men också hur ditt och mitt privata och enskilda liv med Gud får växa i gemenskapen med honom, i allt det vi säger, i allt det vi gör. Församlingsgemenskapen syftar till att stärka de troende stå tillsammans så att världen kan se och följa efter. Där det inte handlar om att det ska byggas en massa system som bara leder till splittring utifrån smak och tycke, som egentligen inte har någonting med församlingen att göra, utan hur vi är en andlig enhet, en andlig gemenskap som gör att människor får se. Att vi kan få ta del av det Gud vill ge när vi förblir i honom, i hans gemenskap och i hans närvaro. Och med en förhoppning och en bön om att fler människor ska få upptäcka det livet. Här i kyrkan, men också ut över de områdena som vi befinner oss i. Men för att det ska kunna ske så hoppas jag och min bön också under den här våren att vi ska kunna få växa i och vi förstå att som kyrka så handlar det inte om att vi kommer som perfekta människor, utan vi får inse, och där vi hjälper alla människor, vare sig man har för erfarenhet av kyrkan eller inte, får inse att man får komma precis sådan som man är. Och där vi hoppas, och där min bön är, att där vi inte bara pratar om och ger varandra en klapp på ryggen och säger Gud välsigne dig, utan hur vi hjälper varandra att växa i den här tron. Därför kan jag bara hinta med att säga att under våren så kommer vi att bli väldigt praktiska i hur det här livet kommer att te sig. Vi kommer jobba med en del olika teman. Hur vi möter den här världen som vi lever i, som är stressad och uppjagad. Men hur vi som troende kan få växa i en integritet. Hur vi kan få växa i vår relation till Gud och till varandra. Därför drömmer jag om att det här inte bara ska vara en plats där vi pratar om kärleksfulla relationer. Och vikten av att ge sin tid. Utan att vi faktiskt hjälper varandra att växa i det så att det blir en verklighet. Där vi vågar beröra de tuffa ämnena i livet. Där kyrkan inte står utanför och tittar på när människor sliter med sitt äktenskap eller relationer eller med familjen eller hur man ska få ihop allting. Utan hur blir vi riktiga på riktigt? Där vi skapar förutsättningar och mötesplatser för att hjälpa. Jesus, han uppmuntrar oss att söka honom av hela vårt hjärta. Att skapa utrymme för honom, att hitta en livsrytm där han får rymmas i allt. Det innebär att jag som pappa inte bara ska bli känd för att vara en stressad man som hela tiden har en massa andra saker än tid för mina barn. Eller att jag alltid är en stressad man som aldrig har tid för relationen med min fru. Att den stressade tillvaro som vi lever i och den upptagna tillvaro vi lever i är så mycket runt omkring oss att vi inte har tid att investera i tron, i familjen, barnen, i relationen till Gud. eller att mitt arbete blir viktigare än relationen med Gud eller relationen med min familj eller min omgivning. Utan att återigen få påminnas om vikten av att förbli i Gud, är att Gud får plats i allt detta. Inte att vi plockar bort det, utan att han får den platsen som han är värd. Därför behöver vi få nycklar in i detta, där tron inte blir ett krav, utan där det föds en längtan. Och det är därför vi också kommer att gå in i en bönetid, en längre böneperiod. Och hjärtslaget bakom den böneperioden, den handlar om att vi måste hitta en rytm för våra liv. Det är det handlar om. Inte att förlänga bara för att. Utan att hur vi kan växa in i bön och gemenskap. Där vi inte bara samlas här, utan vi skapar förutsättningar online för att kunna be tillsammans. Men där vi också kommer uppmuntra församlingen till att be i sina hem. Att be med sina barn, med sina familjer. För att växa och för att förbli i hans närvaro. Mycket har blivit sagt under den här predikan, och jag ska gå ner för landning nu. Det som är på mitt hjärta, det är att det här året inte bara börjar med en massa måsten och massa krav. Poängen med allt det jag försöker säga, det är att oavsett vad vi befinner oss i för tid nu med corona eller vad det än kan vara som stör vårt inre, så behöver vi stanna kvar, bli kvar i Gud och säga: Gud, här är jag, du måste få det tillträdet som bara du är värd att få. Att hjälpa mig här under det här året att kunna sätta en standard på mitt liv där du får den största platsen. Och där du kan få leda mig in i de olika situationer och de mötesplatser som jag befinner mig i. Där tron blir naturlig i min familj, i mitt äktenskap, var jag än är någonstans. Så att han får regera, att han får göra sitt verk i mig. I Jesu namn. Amen. Ska vi ställa oss upp tillsammans och ska vi bara be en bön. Ursäkta för om jag drog ut en liten längre vända idag. Och egentligen så är det en väldigt enkel inbjudan som du och jag kan göra den här idag. Det är egentligen en enkel inbjudan från Gud. Och gensvaret på den är på ett sätt enkelt, där vi säger: här är jag. Här är jag. Kanske det här året, jag vet inte hur det har börjat för dig, om det har börjat tufft och jobbigt och kämpigt på olika sätt. Kanske du har en osäker känsla inför det här med corona eller vad den är för någonting. Vi vet inte alla svaren på allting, men det vi kan säga är att du vet det här. Vi vill gå i samklang och harmoni med dig. Så vi tar och bara ber en bön tillsammans. Herre, vi bara tackar dig för den här stunden vi får vara tillsammans med varandra och tillsammans med dig. Tack för det här nya året som vi har inlett, Herre. Herre, du ser våran tid, du ser våran tillvaro, du ser våra liv, du ser våra omständigheter. Herre, vilka tankar vi än går och bär på, vad vi känner och vad vi upplever, Herre, så ber vi om att vi ska få förbli i dig, Herre. Det där näringen kommer, här, det där livet kan få pulsera. Och hjälp oss under den här tiden som ligger framför, här, att verkligen fånga livet med dig, inte utifrån krav eller att det skulle hela tiden stångas med massa andra saker som vi gärna vill göra, utan hur du får den rätta platsen i våra liv. Inte utifrån någon dömande attityd att vi borde, utan en längtan efter att vi vill. Så föd en längtan i våra hjärtan, Herre. Föd en längtan i mitt inre, Herre. Och låt oss också få bli en församling som inte bara pratar om det goda som du ger, utan hur vi verkligen kan få vara en församling som både kan få uppleva det som församlingsgemenskap, som enskilt, men också att människor som ännu inte har lärt känna dig ska få uppleva dig, Herre. Så den här stunden så vill vi bara stanna kvar. Vara i din närvaro, Herre. Jag vet inte om det du finns här, men om Om du kanske känner att det finns saker och ting som behöver göras upp. Om det har i någon relation med någon annan att göra. Men att det är någonting som skaver i ditt inre. Så tror jag det är bara en hälsning från Gud att göra upp med det. Gör upp med det. Kanske du är en trogen tjänare på ett sätt. Och precis som församlingen i Efesus, det var mycket gott som hände. Men samtidigt var det den första kärleken som hade gått förlorad. Och jag tänker inte ta någon handuppräckning på något sätt. Utan bekänn i så fall din synd och dina tillkortakommanden. Så vill Gud på nytt möta med dig. Och Herre, det ber vi för oss var och en, Herre. Om det är saker och ting som står i vägen för dig, så ber vi dig, Herre, kom. Kom till oss, Herre. Rör vid det som inte ska vara där. Flytta undan det som står i vägen för relationen med dig, Herre. Rena oss från all orättfärdighet, Herre. Fyll oss på nytt med din heliga ande.